Jag vill påminna er om att vi har ett informationsblad, programblad som är ganska nytryckt, som trycktes precis innan jul, som finns här ute, som man kan ta med sig och läsa om våra samlingar och aktiviteter. Och jag har skrivit några rader där också. Ta gärna med er den, glöm inte det. Kan man sätta på kylskåpsdörren som vi har gjort hemma, om man vill pryda med något vackert. Ska vi be tillsammans? Gud, vi ber om din välsignelse över det jag ska dela här nu. Att det får bli till liv för oss och att vi får nåd att kunna ta emot det. Att det får bygga upp oss och utmana oss, uppmuntra oss in i en förvandlingsprocess i våra liv. Låt det här nya året få ge nya möjligheter för oss var och en. Och vi ber att det här, den här predikan får vara ett steg i det du har som plan med oss var och en, men också med våran församling. Kom helige ande och led mig och låt orden få beröra oss. Amen. Jag har en lång rubrik idag för min predikan. Jag hoppas inte predikan blir lika lång. Personliga samtal, mentoring, förbön och själavård. Ett roligt och spännande sätt att växa och bli fri. Jag tar det igen. Personliga samtal, mentoring, förbön och själavård. Ett roligt och spännande sätt att växa och bli fri. Och jag ska börja med ett citat av Magnus Malm som jag tycker är både lite utmanande men också öppnande. Jesus går omkring i våra trånga hus av rädsla och kontrollbehov och öppnar vänligt men bestämt det ena fönstret efter det andra. Han släpper in frihetens vind som syresätter oss så vi först känner en lätt yrsel. Är han galen? Eller är det vi som blivit galna? Så går han fram till dörren, vänder sig leende mot oss och frågar: vill du följa med mig ut i en större värld? En värld där du inte behöver vara rädd för allt du inte ser, värja dig mot allt du inte förstår, försvara dig mot allt du inte kan kontrollera. Och jag anar, jag har nog inte vetat vad frihet är. Alltså här skriver Magnus Malm i sin bok Ett hjärta större än världen. Jag tycker det sammanfattar lite det jag vill säga idag. För på något sätt så önskar jag att vi ska få öppna upp nya dörrar mot en ny värld där Gud kan få bli större för oss och livet kan få bli större. Men frågan är om du och jag vågar och är beredda att ge honom det här utrymmet och den här möjligheten. Att samarbeta med honom så att det här kan ske. Vi ska läsa ifrån Lukas 11 som jag hade som inledningsord där förut. Som är en ganska spännande text som jag har funderat mycket över. Lukas 11, vers 34 framåt. Där det står att ögat är kroppens lampa. Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt. Som när lampan lyser över dig med sitt klara sken. Man kan fundera vad Jesus menar med den här liknelsen och den här bilden. Den är lite kryptisk. Det tog ett tag innan jag kände att jag landade i den. Men det man, jag tror man i alla fall kan sammanfatta den här bilden med det är att Jesus här försöker förklara hur oerhört viktigt det är att det står rätt till med vår inre människa. Med vår ande, med vår själ. Och jag tror att när han pratar om ditt öga som är kroppens lampa, så tror jag att han talar om anden som han har på nytt fött i varje kristen människa. Varje människa som har blivit på nytt född av Jesus, när man tar emot Jesus, får ju en ande som är förvandlad, där Gud bor i oss. Och det här skapar helt nya möjligheter. Men jag tror också att det här är liksom ett slags utmaning till alla människor att förstå att den här förvandlingsprocessen behöver ske. Det behöver ske en inre förvandling i våra liv för att vi ska må bra som människor. Och det är ett stort allvar i den här bilden också. Ljus och mörker, det är ju bilder som man just i den här årstiden i alla fall blir väldigt starka. När det är kolsvart ute så lyser ljusen upp mörkret. Och det är något fantastiskt med ljuset, hur det kan befria och skapa nya möjligheter. Och som jag sa, jag tror att ögat här symboliserar människans ande och vår inre människa. Den kan vara på nytt följt av frälsningen, den kan vara välfungerande och levande, så att den tar emot uppenbarelse från Gud hela tiden. Och då blir ju den som ett öga in i den andliga världen. Den ser i den andliga världen, den tar emot uppenbarelse, information från Gud från den andliga världen. Och blir då på något sätt som ett öga i vår kropp. Och det är så Gud har tänkt det att det ska vara. Att vi hela tiden lever i hans ljus och tar emot uppenbarelse från honom. Men ögat som det talas om här, vår ande, vår inre människa, kan även vara sjuk och skadad. Och inte kunna ta emot då den här uppenbarelsen, det här ljuset. Om inte Jesus har fått föda oss på nytt, så har vi en väldigt begränsad förmåga att kunna ta emot uppenbarelse från Gud. Och därför är det så viktigt att vi har den helige ande i oss, att vi tar emot Jesus, låter honom få bli vår Herre och frälsare, för att den här processen ska kunna ske i våra liv fullt ut. Men den kan kanske till viss begränsad form ske även hos någon som inte har lärt känna Jesus. Det är så Gud söker oss. Han liksom pockar på oss och vill komma in. Men här ser vi att om vi inte har det här ögat, om inte den inre människan är i harmoni med Gud och kan ta emot uppenbarelse och ljus ifrån Gud, så ligger hela våran kropp i mörker, säger Jesus. Så det är en ganska allvarlig bild. Om vår ande och själ mår bra och är hela, så kan vi ta emot uppenbarelse från Gud och ljus i våra liv. Och då blir det ljust även för människorna omkring. För det som det står här, att då kan vårt ljus lysa även för andra människor. Och det är det Gud har tänkt. Och därför så blir det här med själavård och vården av vår ande och vår själ oerhört viktigt. Det är inte bara vi själva som påverkas av det, utan även andra människor runt omkring. De märker av hur det är ställt i vårt inre. Och det är ju någonting som är ganska självklart. När man möter människor, jag vet inte om du är som mig, så kan man ju ibland läsa av hur människor mår. Ibland ser man ju uppenbarligen att människor mår dåligt eller mår väldigt bra. Men man kan även på något sätt så blir det en återspegling av hur människor mår i deras inre. Det märks ju på dem i deras liv. Och därför så är det som kristen väldigt viktigt också att tänka på det inre, den inre människan. Och att utveckla den inre människan, anden och själen, på det sätt som Gud vill. Vi ska läsa ifrån Ordspråksboken 24 också. Och nu läste jag hela stycket förut, men nu går jag in i vers 3 här. Ordspråksboken 24, vers 3. Ordspråksboken är intressant, för där så ger ju oss Gud ganska konkreta råd så där i kort format. Och jag själv tycker om ordspråk. De är liksom finurliga och roliga på något sätt. Och i väldigt små faktaspäckade rader så ger oss Gud otroliga sanningar som han uppenbarar. Och här i kapitel 24 så pratar han om det inre livet, men också här i bilder. I vers 3 står det så här: genom vishet byggs huset, genom förstånd står det fast. Genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och djupt. En vis man är stark, en man med kunskap är väldig i kraft. Med klok ledning kan du föra krig. Många goda rådgivare ger seger. Och då funderar du kanske, vad har det där med själavård att göra? Ja, jag ska komma till det. Jag tror att här talas det om att genom vishet byggs huset. Och det är klart att man kan bygga hus, en sån här kyrka eller ett fysiskt hus genom vishet. Men jag tror också att här talas det i bildlig form av att vårat liv är som ett hus. Församlingen liknas ju vid ett Guds husbygge. Och även i Bibeln så är ofta huset en bild för även människans liv och det inre livet. Och här står det att genom vishet byggs huset, genom förstånd står det fast. När vi tänker på det inre livet så behöver det finnas en vishet och ett förstånd i våra liv som vi har fått från Gud för att vårt inre liv ska blomstra. Och så står det så vackert i vers 4 här. Genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och djupt. Om vi har fått kunskap om Guds vägar så kan vi liksom fylla på vårt hus med det som är dyrbart och djupt. Gud gör det genom sin nåd och sin ande. Men det behövs ett samarbete med oss där vi samverkar med honom för att vi ska kunna bli påfyllda med allt det här goda, med de här fantastiska skatterna som han har för oss. Och där kommer själavården in i bilden. Det personliga samtalet, mentoring och andra saker. Där vi med hjälp av andra människor kan få liksom hjälp att fylla på. För vi klarar oss inte själva. Ibland tror vi det, men vi behöver varandra. Vi behöver Gud för det här ska kunna ske. Och i vers 5 står det, en vis man är stark. En man med kunskap är väldig i kraft. Det skulle kunna stå kvinna också. För det gäller både män och kvinnor. Det är när vi fylls på med kunskap, med vishet från Gud som vi blir starka. Och i vers 6 så står det, med klok ledning kan du föra krig. Vi behöver, det är ofta ett krig i vår själ och vår inre människa också. Det är ett slags andligt krig vi står i. Det läser vi om i Efesierbrevet 6, att vi alla som kristna och som människor står i ett andligt krig. Och här behövs det klok ledning. Vi behöver uppenbarelse från Gud. Vi behöver en vishet för att klara av livets påfrestningar och utmaningar, de krig vi står i. Och många goda rådgivare ger seger, avslutas det med vers 6. Så här har vi det här med rådgivare. Vi behöver människor som står oss nära, som kan tala in i våra liv. Det är bra att vi lyssnar på predikningar och undervisning som vi gör här, men vi behöver också möta människor som på ett nära sätt kan matcha oss, lyssna på oss och hjälpa oss med råd och vägledning så att vi kan komma vidare, med förbön så att vi kan komma vidare. Och det här är en av de stora nycklarna, tror jag, till andlig utveckling, att man förstår att jag klarar mig inte själv. Jag tror att det är en av de stora nycklarna. Och som pastor, när jag tittar tillbaka på mitt eget liv och på mitt liv som andlig ledare under många år, så kan jag säga att de människor som är ödmjuka och förstår att lära sig av andra, att lyssna på andra, att ta emot hjälp av andra, de går det ofta bra för. Men de som har svårt för det, som kanske är stolta, vill klara sig själva eller inte bryr sig så mycket om sitt inre och sitt liv på det sättet och inte söker den här hjälpen och stödet, de har oftast en tuffare resa. Och det ibland går det inte alls bra. Så att det finns, och Ordspråksboken är full av sådana här uppmaningar till oss att söka råd, att söka hjälp, att hjälpa varandra. Och när Johan och jag har pratat lite om året som kommer och framtiden, så har vi också känt att det här med mentoring, att ha en mentor, att ha någon som man bollar saker med, det är någonting som vi skulle vilja utveckla i vår församling, för vi tror på det. Och det gäller ju, det här är inte enkelt att hitta de rätta personerna alltid. Men om man börjar söka och ber Gud om ledning så kan man säkert hitta vänner, andra människor som kanske kan vara ett stöd och hjälp. Och så kan vi hjälpa varandra och bli ett nätverk där vi får stötta och hjälpa varandra in i de här processerna. Och vi har ju faktiskt en hel del sådana resurser i våran församling. Det är något som gläder mig väldigt mycket att det finns många människor här i våran församling som brinner för det här med andlig utveckling, inre utveckling på olika sätt. Vi har många som har gått kurser i riktad förbön. Vi har jobbat med personlighetens upprättelse, en kurs här. Det finns många som brinner för det här och vi har en möjlighet att redan här och nu faktiskt få hjälp om man vill. Vi kommer nu under våren att lite mer tydligt åskådliggöra det här genom att vi ska ute på anslagstavlan sätta upp kort på de som finns tillgängliga som vill hjälpa till. Där man kan också ska kunna anmäla sig lite mer tydligt så. Än så länge, nu finns det anmälningslappad för riktad förbön ute vid anslagstavlan som man kan redan nu göra. Men vi ska försöka utveckla det här och göra det lite mer överskådligt. Och vi har ju i våra gudstjänster en förbönsmöjlighet. Där vi har utbildade förebedjare som finns till tjänst och också lyssnar, tar del av och kan ge råd och enkla råd. Men kanske framförallt vara med och betjäna i förbön. Så vi har redan nu en möjlighet till hjälp. Vi som pastorer finns tillgängliga för om det är viktiga saker man behöver prata om det är lite mer avancerad själavård. Men vi har också andra många ledare i församlingen som är duktiga på att samtala och coacha och leda. Så att det finns redan nu en möjlighet och vi hoppas att det här ska kunna utvecklas. Och jag själv ser på mitt eget liv så inser jag att det här har nog varit en väldigt viktig del av min vandring med Gud. Och jag kan komma ihåg ända från när jag var nykristen hur viktigt det har varit i olika samtal jag har haft med människor, olika själavårdssituationer, terapisituationer och så vidare genom livet. Och jag kan se hur det här har varit milstolpar för mig och jag hade nog inte klarat mig utan den här stöden och hjälpen. Och så här efteråt kan jag vara väldigt tacksam för att de här människorna var beredda att ställa upp och hjälpa till. Och att Gud sände människor i min väg som kunde hjälpa mig. Och du har säkert sådana erfarenheter också. Och har du inte det så vill jag liksom bara uppmuntra dig, prova det här. Det här är en möjlighet att ta nya steg. Vi ska också, det finns planer på här nu att vi ska försöka ha en utbildning också i det som vi kallar för riktad förbön. Eftersom vi som församling har ganska mycket erfarenhet på det området och vi har en del ledare som utbildar, ska vi försöka att göra en liten kurs som alla kan få gå, där man kan få fördjupa sig. Och då får du ytterligare en chans att kunna komma vidare. Men då kanske du sitter och funderar, vad är det här med själavård för någonting då? Vi har ju olika bilder av det. Det är ett ord som används ibland. Och i vårt samhälle så kanske inte ordet själavård används så mycket. Man kanske mer talar om terapi som ett mer modernt, populärt ord utanför kyrkan. Och det finns olika typer av terapier. Och när man börjar att läsa om det här, jag måste vara ärlig och erkänna det, och ska försöka hitta definitioner, så inser man att det här är en ganska lös vetenskap, det här med terapi och själavård och så. Att folk har lite olika definitioner på det. Men jag tänkte jag skulle försöka hjälpa oss ändå. Så ni ska inte behöva sitta och försöka djupstudera alla böcker som jag har gjort här. Utan jag ska försöka hjälpa er med och ge lite, en liten bild av vad är själavård för någonting. Om läser man i Wikipedia, nu har jag skrivit om det lite grann, men ungefär så här står det i Wikipedia. Själavård är den kristna kyrkans omsorg om den enskildes andliga och själsliga välbefinnande. Man brukar skilja mellan vänskapssjälavård och enskild själavård. Den person som ger enskild själavård, själasörjaren, är oftast präst, pastor eller diakon. Men även personer med andra utbildningar kan få förtroende att tjäna i kyrkans själavård. Vid enskild själavård som är tydlig uttalad har en präst eller pastor absolut tystnadsplikt. Vänskapssjälavård sker under friare former och utförs ofta av lekmän. Så det finns alltså en mer tydlig själavård som man kanske i samhället tänker sig att en präst eller pastor utför då, men eller en diakon, diakonissa eller kanske en psykolog om det är en kristen psykolog eller så. Men det finns också en vänskapssjälavård där man förväntar sig och tänker att alla människor kan hjälpa och stötta varandra på olika sätt. Under mer lösare former eller mer fria former. Och jag tror att det behöver utvecklas allt det här. Ibland har man behov av att kunna prata med någon under absolut tystnadsplikt. Men det är ganska ovanligt att det behövs. Oftast så räcker det med att det finns ett förtroende mellan de som samtalar. Att man kommer överens om att det här stannar mellan oss. Mer vänner emellan så. Eller människor emellan. Ove Wikström skriver så här om själavård. Och jag tycker det här är en väldigt bra sammanfattning som han ger. Själavård innebär att utifrån den kristna kyrkans tro och verklighetsuppfattning genom det enskilda samtalet stödja människans andliga och psykiska utveckling. Jag tar det igen. Själavård innebär att utifrån den kristna kyrkans tro och verklighetsuppfattning genom det enskilda samtalet stödja människans andliga och psykiska utveckling. Och han säger också så här att syftet är att hjälpa konfidenten, det är ett fint namn för den som får hjälp här då, till en personligt integrerad tro och inte en från auktoriteter övertagen tro. Det som själavården kan hjälpa med det är en självständighet, att människor blir självständiga och inte bara liksom blir inmatade med någonting, utan det blir någonting som man äger själv, och det är väldigt viktigt. Och jag tror det där har det personliga samtalet en väldigt viktig funktion, att det blir vårt eget, det blir någonting som blir förankrat hos oss, det går liksom djupare på något sätt. I en gudstjänst så här kan vi lära oss olika saker, men i samtalet när vi får brottas med frågorna på ett mer personligt sätt och prata om dem, då går det djupare och då blir det någonting som vi bär med oss personligt. Och jag skulle vilja avsluta med det, för det här ligger en liten utmaning i det, att vi alla ska få chansen att komma djupare och bli mer personligt förankrade i vår tro och i vårt kristna liv. Och vi ska be tillsammans här, och sen ska vi få möjlighet också att få sitta lite tyst en stund och titta på den här illustrationen. Jag vet inte om Pia hade tänkt sig att den skulle få den här framlyfta platsen egentligen, men jag tycker det var fantastiskt. Det kändes lite som Guds tanke att hon hade tänkt på den här, gjort den här. Jag visste inte om det, och sen att det här temat var för gudstjänsten. Så jag tänker att den här var så vacker också. Jag tyckte själv att den var väldigt symbolisk och kan tala på olika sätt. Så att vi får tid här i slutet av gudstjänsten att sitta en liten stund och titta på den. Men innan det så ska vi be en bön. Ja, Gud, vi ber att du ska visa på vägar för oss att kunna hitta någon att samtala med, att brottas och brottas tillsammans med, att hitta rådgivare, någon som lyssnar på oss, någon som kan bli vår spegel och hjälpa oss att vidare i vandringen med dig. Hjälp oss att se varandra som gåvor till varandra som kan hjälpa oss på vägen. Gör oss ödmjuka med att vi förstår att ensam inte är stark, utan det är tillsammans med varandra i de här fina förtroliga samtalen som det kan födas någonting vackert med din hjälp och stöd. Och vi ber, helige Ande, att du ska vara med i alla sådana här samtal och hjälpa oss till att våga gå vidare. Hjälp oss att våga ta emot förbön, att våga öppna oss i samtal och be dig och människor om hjälp att komma vidare. Låt oss få bli ännu mer ödmjuka i de här processerna. Och låt oss få se underbara förvandlingar i våra liv. Amen.